Idag ska jag predika om ett område som vi kommer att röra vid på många olika sätt under den här hösten och året som ligger framför. Det är Guds rike. Och jag har satt som rubrik på den här predikan att Guds rike, det är ett rike som aldrig vacklar. Guds rike, det är ett robust rike där vi som medborgare kan vara trygga. Alltså Guds rike, det är ett rike som aldrig vacklar. Det är ett robust rike där vi som medborgare kan vara trygga. Det finns mycket idag som vacklar, eller hur? Vackla, som är osäkert, som är, och det finns mycket idag som är väldigt gungigt så här. Hur ska det bli? Vilket håll kommer det att gå åt och så vidare. Det finns mycket otrygghet, eller hur? Otroligt mycket otrygghet. Jag tror under mina snart 70 års levnad, jag tror aldrig jag har mött så många människor som är otrygga. Faktiskt. Och man är otrygg för både det ena och det andra. Man är otrygg hur det ska gå för barnen. Man är otrygg hur det ska gå i Ukraina. Man är otrygg för hur det ska gå i Sverige. Man är otrygg hur det ska gå för kyrkan. Man är otrygg för allt möjligt. Eller orolig. Och då tror jag att vi behöver påminna oss om vilket rike vi är medborgare i. Vilket rike vi tillhör. Guds rike. Och det är ett rike som är ett robust rike. Ett rike som inte vacklar. Ett rike där vi kan vara trygga. Det var en lång rubrik. Men jag stryker under den några gånger. För det är egentligen hela min predikan på ett sätt. Som en essens eller ett koncentrat. Men då behöver man ju tänka på. Guds rike, vad är det för någonting? Hur tänker du när du hör ordet Guds rike? Vad tänker du då? Vad har du för bild för dina ögon? Vad får du för tankar? Och jag ska försöka bara lyfta upp några saker som jag tror är jätteviktigt. Att du och jag får uppenbarat i våra liv utav Herren. Och jag kommer också ge lite utav mitt eget vittnesbörd utifrån att jag har ändå fått vara en kristen, en medborgare i Guds rike under större delen av mitt liv. Och jag tror jag kan peka på några saker i mitt liv som kanske kan vara till hjälp, jag vet inte. Men så är det. Alltså ett fundament i Guds rike. Jag vet att Kristoffer har sagt grundlagen. Men ett fundament är ju någonting som liksom man bygger någonting på eller ställer någonting på, eller hur? Så att det inte ska ramla eller inte sjunka ner i någon gyttja eller vad det nu är. Ett fundament. Och det finns ett fundament i Guds rike och det är nåden och kärleken. Det är själva fundamentet, nåden och kärleken. Och det tål ju att be Herren om uppenbarelse över. Vad innebär det då? Vad innebär det i ditt och mitt liv? Att vårt fundament som Guds barn är nåden och kärleken. Min erfarenhet är att vi väldigt lätt lägger till andra saker i våra liv som fundament. Kommer att peka på lite sen där. Det står när vi kan läsa så här att kärleken, den är ju sin grund i Gud, eller hur? Jag tänker på det här som Elida hade i sitt segel, att så älskade Gud världen. Den kärleken. Det är liksom en en kärlek till människan som är ovillkorad egentligen. Den är konstant. Du är älskad av Gud. När den bomben får slå ner i ditt och mitt liv, då blir vi också, får vi också möjlighet att älska våra fiender, de som gör oss illa och allt det här, vet du, som är omöjligt i oss själva. Och du vet att Jesus säger att du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Det är kärleken. I första Johannesbrevet kan vi läsa: den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till själva Guds natur är kärlek. Och detta här fundamentet, tyvärr så är det inte alltid det som vi ser. Vare sig i våra egna liv eller i våra syskons liv kanske. Men jag önskar, och jag tror att vi behöver hela tiden gå tillbaka till och påminna oss om att det här är fundamentet i Guds rike. Och så fort vi grundar vår tro på någonting annat än Guds gränslösa nåd och kärlek, då blir livet ett gungfly, har jag skrivit. Om vi grundar vår trygghet på någonting annat än Guds nåd och kärlek, då blir vårt liv ett gungfly, vet du vad det är? Om du går på en myr, liksom det är liksom så här ostabilt till max. Det är som att gå på en studsmatta, vet jag inte. Den är nog stabil jämfört nästan. Men så fort vi grundar vår tro på någonting annat än på Guds gränslösa nåd och kärlek, då blir livet väldigt ostabilt. Och där får man ju naturligtvis spegla sitt liv då ibland. Vad grundar jag mitt liv på? Vad är det som är fundamentet i mitt liv? Det kan vara många saker. Det kan vara att jag gör rätt saker. Det kan vara att jag tycker rätt saker. Det kan vara att jag kan citera rätt bibelord. Det kan vara att jag kan be på rätt sätt. Det kan vara massor med saker, sånt som i sig kanske är väldigt bra. Men det är ingenting att bygga sitt liv på. Paulus säger så här i första Korintherbrevet att till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Jesus Kristus är ju Guds kärleksförklaring. Guds nådesförklaring till mänskligheten, eller hur? Ty inte sände Gud Jesus till världen primärt för att döma världen, utan för att världen ska bli räddad genom honom. Så att du och jag behöver upptäcka och se att Guds rikes fundament, det är den gränslösa nåden och kärleken. Lägger vi något annat som en grund, då blir det gungigt. Sen behöver vi se att det är Jesus som är kung i riket. Och vi får följa honom. Ibland tror vi att han ska följa oss. Ibland kan nog jag agera så. Får ju du fundera på hur du agerar. Att vi vill att Jesus ska följa mina önskningar. Mer än att jag får be om nåden och uppenbarelsen att kunna följa honom. För det är han som är den gode herden, eller hur? Det är han som är vägen, eller hur? Och på den vägen vill jag gå. Gör jag det alltid? Nej, jag önskar det. Och jag kommer nog kanske aldrig fullt ut att gå på den vägen så länge jag trampar den här jorden. Jag tror inte det. Men jag önskar det, jag strävar efter det. Och jag bekänner Jesus Kristus som Herre. Den jag vill följa. Jag några Jesusord säger bara. Den som hör dessa mina ord, säger Jesus, och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som bygger sitt hus på klippan. Och sen har vi, du vet, det med hur man bygger huset på sand. Det sjunger vi ju när vi är barn. Kan man göra som vuxen också. Om vi bygger den på stadig grund eller på sand. Och lite grann så visar det ju sig vad jag bygger mitt liv på när det kommer en storm. Och då kan det bli lite jobbigt ibland att inse att mitt liv kanske inte var byggt på fundamentet. Utan det var byggt på andra saker. Det kan vara byggt på tilltron till människor. Det kan vara byggt på tilltron till ett kristets tradition. Det kan vara byggt på massor med såna här saker. Och så stormar det till och då inser jag att det höll inte. Och i värsta fall fyller jag på Gud då, kan jag göra. Eller också kanske jag inser att jag har byggt på fel grund. Min identitet är inte vad jag gör, utan min identitet är Kristus. Nu ska du få ett litet vittnesbörd av mig snart. För den här fundamentet var Guds, det är nåden och kärleken. Det är Jesus som är rikets kung. Men sen också, och i Guds rike, där är min identitet Kristus. Och då vet du, som känner mig lite grann, så vet du att det andra bibelordet jag lärde mig utantill, som jag fick, det var det andra memoreringsversen i navigatörernas memoreringssystem. Det var ett väldigt systematiskt sätt att komma till tro, vill jag på säga. Men det första var att jag var en ny skapelse. Det andra var Galaterbrevet 2:20, att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det betyder att Kristus är min identitet. Och det här slog ner som en bomb i Anders för många år sedan nu. Och att min identitet, och det har jag på något vis ändå försökt, inte lyckats fullt ut, då skulle jag yckla och ljuga för dig. Men detta är att min identitet är Kristus. Det är inte åsikter, religiösa strömningar eller kristna traditioner. Jag har faktiskt, för att vara ärlig, jag har ändå känt mig ganska hemma i alla kristna traditioner. I vissa traditioner kanske jag får anstränga mig lite mer för att känna mig hemma. För yttringarna kanske jag är väldigt främmande för mig. Men jag tror aldrig det har varit så att jag känt att jag klarar inte av det här. Jag brukar säga så här till mig själv: om jag har problem med en tradition eller en yttring, då får jag gå till Gud istället för att klaga på traditionen eller yttringen. Kan du fundera på? Och då när jag fick möta Gud för många, många år sedan nu, som detta är, då blev också mitt sätt att livsförändrat på många, många, många plan. Och bland annat då att ifrån att ha varit en person som jag var väldigt osäker och var väldigt beroende av vad andra människor tyckte och tänkte om mig, så blev det mycket mindre viktigt. Jag kan inte säga att det är oviktigt, för då ljuger jag naturligtvis. Jag tror inte det är oviktigt för någon. Men det blev mycket, mycket, mycket mindre viktigt. Och det styrde definitivt inte mitt liv på det sätt som det hade gjort tidigare. Och för mig är det ett vittnesbörd att Gud gjorde någonting i min varelse. Den nya skapelsen. Hände någonting där. Och du vet sedan att min tredje vers, som skapade en vila i mitt liv, och som jag tror kan skapa en vila i ditt liv. För man kan ju tänka så här att om jag är en ny skapelse, hur ska jag klara det? Men då kommer den tredje memoreringsversen i navigatörernas memoreringssystem. Och det är så här att det är från Romarbrevet 12:2, där det står så här att låt dig förvandlas genom ditt sinnesförnyelse. Det står inte förvandla dig, utan det står låt dig förvandlas. Och för mig var det som en wow. Jag har mött många människor, inklusive mig själv, som hållit på hela livet nästan och försökt att förvandla sig. Om det inte är att sluta att röka, så är det att sluta att bli arg eller sluta att bli vad det nu är för någonting. Så är det som vi kanske inte önskar vi har i våra liv. Men det är inte för en Gud får ta tag i det. Jag får ge det till Gud. Och jag får lita på att han förvandlar mig. Och om jag vänder mig om och ser på mitt liv idag, om jag vänder mig om och tittar på mina då snart 70 år, då ser jag att Gud har förvandlat ganska mycket i Anders. Jag ser också att det finns mycket kvar, ska jag tillägga. Men just det här att identiteten är Kristus och att det är han som förvandlar mig när jag bara lever. Förvandlingen för mig har inte skett i massa möten, om man ska vara ärlig. Och jag har inte ens märkt förvandlingen. Utan den har bara skett när jag har umgåtts med Herren. Och det här vet du. Och det där tror jag är så viktigt, för att det skapar en stabilitet i livet. Och jag skrev en mening så här, att om jag bekänner mig till något annat än Kristus och hans kropp. Det som Kristoffer bad för här, Kristi kropp i Uddevalla här. Alla de olika kristna sammanhang och traditioner som möts för att fira gudstjänst på olika sätt. Om jag bekänner mig till något annat än Kristus i första hand, då blir väldigt livet väldigt svajigt. Då blir det väldigt gungigt, osäkert. Och det kan vara att jag bekänner mig mer till en viss lokal församling än till Kristus. Eller jag bekänner mig mer till en kristen tradition än till Kristus. Om jag definierar mig själv som en lutheran, katolik, fristadare, pingstvän, ortodox eller vad det nu heter, bonde, mer än Kristus, då blir livet väldigt gungigt. Det betyder inte att jag älskar min församling som heter Fristaden. Men Fristaden står inte över Kristus på långa, långa, långa vägar. På långa, långa, långa vägar. För min identitet är Kristus. Min identitet grundar sig inte på om jag tror att Jesus kommer tillbaka imorgon eller om 1000 år eller vad det är. Min identitet grundar sig inte på hur jag ser, hur jag uppfattar och tror att Gud har sagt att den heliga ande uppenbarar sig. Min identitet grundar sig inte hur jag ser på dopet. Min identitet grundar sig inte hur jag ser på ledarskap. Min identitet grundar sig inte på hur jag ber. Om det är en skriven bön eller en fri bön. Min identitet grundar sig på Kristus. För det är det som är den fasta klippan. Och det är den klippan vi behöver idag mer än någonsin. Den har mänskligheten alltid behövt. Och då kan det bli så här, vet du, att du känner till Aaron kanske i Bibeln. Han samlar ju ihop massa ringar och guldsmycken. Vad gjorde han av dem? Han snidade till en guldkalv. Och så börjar Israels folk att dansa och tillbe den här kalven. Och då tänker vi, nej, så gör inte jag. Så kan man ju tänka då kanske. Men jag kanske skulle vilja säga så att vi kanske alla har små kalvar och dansar omkring. Är det så? Kan du se någon liten kalv i ditt liv? Det kanske inte är en avgud direkt som du tänker att det är någon, något beläte med horn och massa grejer. Utan det kanske är något som är mer kopplat till din tro faktiskt. Det kanske är så att din guldkalv kan vara hur man ber. Och om, hur vet jag om det är en guldkalv? Jo, det vet du om du stör dig på om någon annan ber på fel sätt. Som du tycker. Då är det en guldkalv. Får du sluta dansa runt den. Och istället tacka Gud för att någon kan be på andra sätt än vad du kan. Guldkalven kan vara lovsång. Om vi inte sjunger tre sånger först, då kommer inte Guds närvaro. Var står det någonstans i det här ordet? Då kan lovsången vara en guldkalv. Något som är gudagivet kan bli en guldkalv. För det är mig. Har du några guldkalvar? Jag tror vi alla har det. Annars så är vi lögnare. Men och det farliga kanske inte är att ha några guldkalvar. Men det farliga är att tro att man inte har det. Om jag tror att jag inte har det. Ibland säger vi ju liksom så, i vår tradition att ja, vi är så fria. Säger vi. Och då tänker jag, hallå, hallå. För det första så kan i Guds rike så är du ju faktiskt ägd av någon större än dig själv. Så du är i allra högsta grad ofri. Och så tror vi att det är friare att be en bön som inte står på ett papper än att be en bön hitta på. Det kanske vore bättre att be lite mer böner utifrån papper som lite mer genomtänkt. Nu vet ju Gud ändå vad vi ska be om i och för sig. Men just det här att vi bygger vår tro på sånt här utanpå verk, brukar jag säga, som har namn om sig och låter bra och folk tycker, åh vad bra du kan uttrycka dig. Ja, det handlar inte om det, vet du. Nej, men jag kan inte, säger vi kanske någonting då, att vad det nu är. Och så tror vi att det måste ske på ett visst sätt. Jag kan inte be till någon vill möta Jesus eller bli frälst eller vad vi kallar det för, eller bli omvänd. Eller vad. Nej, det kan inte jag. Då får vi ringa någon annan. Vad är det för dumheter? Beror det på att du inte kan citera de rätta bibelorden? Lägg det åt sidan. Då kan till och med det bli en guldkalv. Eller att du inte kan formulera det på rätt sätt så att Gud inte tar emot den här människan. Hur det var dumt det låter. Skulle det hänga på din bön om Gud tar emot en människa? Va? Glöm det. Då har du en guldkalv. Bara där. Är jag elak med dig? Men jag tror Gud vill äkthet, vet du. Jag tror Gud vill så mycket som möjligt skala av de här flosklerna, brukar jag slarvigt säga. Som kan vara jätteviktiga. Det är jättebra att be. Det är jättebra att lovsjunga Herren. Det är och så vidare. Jättebra att kunna en del bibelord. Men det är inte det som är livet. Det är inte det som är ditt fundament. För om du bygger ditt liv på det där, då blir det så gungigt. För då är det som att Gud är långt borta när vi inte ber på ett visst sätt. Eller Gud är långt borta när vi inte sjunger på ett visst sätt. Och det där är inte på riktigt. Och det kanske, som vi också ser mycket idag i vår Kristi kropp. Det tycker jag det är där, att en konsekvens av det här, det blir att vi försöker att positionera oss mot varandra. De som blir så vill jag inte ha att göra med. Då bygger vi en liten mur där. De som tycker så, de vill jag inte prata med. De bygger jag en mur där. Och så har vi liksom skapat massa inhägnader. Fast vi är en kropp. Och jag skrev så här i en liten mening. Så här, en konsekvens, det blir också att vi hela tiden måste försvara och bevaka positionen. Istället för att finna vilan i Herren. För jag har fullt sjå med att ha koll så alla tycker som jag. Eller tänker som jag. Istället för att vila i Herren. Vi avslutar ju Herrens bön. Ditt är riket. Din är makten och härligheten. Det är Guds rike. Inte ditt och mitt rike. Han vakar över sitt rike. Så att jag tror att Gud vill hjälpa dig och mig att bygga våra liv på Kristus. Istället på massa andra grejer. För det är det som gör att livet blir robust och tryggt. Och jag tror Gud vill att vi ska leva robusta och trygga liv. Och det kan vi inte i oss själva. Utan det är bara genom Kristus. Så att vi ska avsluta nu snart. Är det någon som har lite vatten? Det vore bra, tack. Så att Guds rike, det är ett rike på riktigt. Det är ett rike som finns redan här och nu. Och det är ett rike som du och jag får leva i. Och som vi får vara ambassadörer för, representera. Och Guds rike är inte av den här världen, kan vi läsa. Tack Elisabeth. Guds rike är inte av den här världen. Därför så krockar den här världen med dig och mig ibland. Och jag brukar säga så här, det är inte alls förvånansvärt att det ser ut som det gör i världen. Det är ingenting att förhävas över. Det betyder inte att jag tycker det är bra. Men det är inte konstigt alls. För det står, det finns två världar. Och Guds rike har Gud initierat i sin församling här på jorden. Och önskar att vi som finns i hans rike ska påverka den här världen. Göra den här världen bättre. Influera den här världen. Till utifrån hur Gud ser på människan. Hur Gud ser på tillvaron. Men då måste ditt och mitt liv vara grundat på fundamentet Jesus Kristus. Och inte på massa andra grejer. För då blir du och jag så upptagna av att ha åsikter om än det ena och än det andra. Så vi tappar perspektivet. Hur ofta tycker vi inte saker om andra människor? Och då det kan ta hela vår uppmärksamhet. Och jag skulle vilja, en av mina böner är att jag ska kunna ha Guds perspektiv på tillvaron. När jag ser på tillvaron, enskilda individer som jag möter, sammanhang jag möter eller världen i stort. Att jag ska kunna se på det med Guds ögon. Det är en bön jag har för mitt eget liv. Nu får jag ha din bön. Och då tror jag att vi som kyrka, vi som Guds Kristi kropp, att vi behöver vaka över så vi inte blir världsfrånvända. För har vi tillräckligt mycket med oss själva att göra, då tappar vi perspektivet. Och i värsta fall så ser vi bara vår egen navel och glömmer bort att det finns någonting utanför. Så hjälp oss Herre. Hjälp oss att kunna leva de liv som du har kallat oss till. Att vi får leva i ditt rike som aldrig vacklar. Ett rike som är robust och som ger oss trygghet. Det är själva kärnan av det här. Och jag skulle vilja att vi ska ta en stund och be nu. Och det är några saker. När jag satt i morse så jag fick skriva till några grejer här som jag tror Herren pekade på. Det är några ord du har hört mig nämna här också. Som jag tror att Gud vill. Jag vet inte var du befinner dig just nu i din tanke. Men jag tror det är några saker som Gud vill påminna oss om. Att det tillhör inte hans rike. Och vad det är, det får du och Gud ha med dig att göra. Och det gäller oss som enskilda individer. Det gäller också oss som församling. Det gäller naturligtvis också Kristi kropp i den här staden. Och i det här landet och på den här jorden. Men vi får börja med här. Det är bäst, tror jag. Och då är det tre saker som jag skulle vilja... Ja, egentligen är det fyra. Fyra saker. Det är om det är så att du upplever att ditt liv är ett gungfly. Att ditt liv är så instabilt. Så det blir hela tiden. Läser du bara en hemsk nyhetsartikel så börjar ditt liv att gunga. Hör du att det sker någonting fruktansvärt någonstans så börjar ditt liv att gunga. Då tror jag Gud vill bara hjälpa dig att lägga ner en stabilitet. En trygghet. Det är inte att du inte ska reagera på det. Men det ska inte göra att ditt liv blir gungigt. Inte att hela ditt liv blir gungigt. För jag, det var inte så länge sedan mötte jag en människa. Jag ser aldrig på nyheter, läser aldrig en tidning längre. Det tror inte jag, det är det vi kallar det till. Vi ska inte bara mata oss med det. Men är det så att man inte överhuvudtaget klarar av och orkar med att se den värld som Gud gav allt för? Då tror jag Gud vill upprätta någonting. Det är inte att du ska tycka det är bra. Och det är inte att du ska liksom mata dig med det hela tiden. Du behöver mata dig med Guds ord och med allt annat, med goda saker. Men du får inte vara rädd för det. Och där får du vara ärlig mot Gud. För det här gungflyt, den här svajigheten, den blir ett hinder för dig att leva. Om du ligger på kvällen och somnar med oro hur det ska gå någonstans. Ja, då kanske Gud vill komma in med ett mirakel där och lyfta av det. Tror du han kan det? Jag tror att han är mäktig att göra det. Och det är inte för att du kan tillräckligt mycket bibelverser, att du har bett tillräckligt mycket, utan det är för att han älskar dig. Och hans nåd är gränslös emot dig. Det är den ena grejen. Det andra, jag skulle tro att vi behöver bara, det kanske vi alla behöver göra, men vi behöver påminna oss om, vad har vi för guldkalvar? Kan du ta med dig hem i lite läxa? Vad har du för guldkalvar i ditt liv? Vad har jag för guldkalvar i mitt liv? Vad har vi för guldkalvar som församling? I vårt liv. Den bönen skulle jag vilja att vi vågar be och fråga Herren om. Och sen det tredje, det är att jag tror att vi behöver be Gud om nåd. Och det är lite kopplat till de andra sakerna på ett vis. Att vi behöver be Gud om nåd, att vi kan se vår omvärld, att vi kan möta vår omvärld med hans ögon. För möter vi omvärlden med rädsla, ibland har vi predikat så mycket rädsla. Passa dig för det, akta dig för det. Och det betyder inte att vi ska vara slarviga och leka med massa skräp. Men fruktan och rädsla, det leder aldrig till något gott för dig och mig. Utan Gud vill istället lägga ner en trygghet. För det är ett kännetecken för hans rike. så att vi istället kan se omvärlden med hans ögon. Så att jag vet inte hur vi gör bäst när vi ber för det här. Men svajighet, gungighet i våra liv, det är det ena. Guldkalvar är det andra. Ögon som ser omvärlden med Guds ögon. Det var de tre sakerna. Jag tror det är någonting som Gud vill göra bland oss. Vi kanske gör så att vi är det någon som vill ha personlig förbön, så kan vi ta det efter gudstjänsten, tror jag. För jag tror att du får göra det här med Gud själv. Jag leder i bön och så får du vara ärlig mot Gud. Försök. När jag har många gånger själv jobbat med det där. Försök att lägga ner det här bordet när du närmar dig Herren. Försök att lägga ner det. Du behöver inte ha rätt tanke. Du behöver inte uttrycka rätt saker i din bön. Utan försök att vara ärlig. Då kommer Gud. Så jag tackar dig, Herre, för att ditt rike är ett rike som aldrig vacklar, oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Jag tackar dig för att ditt rike, det är ett robust rike. Det är ett rike där vi som medborgare får vara trygga. Jag tackar dig för var en av mina vänner som sitter i det här rummet just nu. Tackar dig för att du ser var vi befinner oss på vår livsresa. Du ser vad vi brottas med, du ser vad vi är glada över. Och jag tackar dig, Herre, för att du ger oss nåden och modet, Herre, att våga sänka vår gard, sänka och vara ärliga mot dig. Och du ser vår önskan att inte våra liv ska vara gungiga, utan får finnas en fasthet. Inte en fasthet som bara är ett utanpåverk, Herre, utan på riktigt. När det stormar så vill vi kunna stå fasta. Och gör vi inte det, då får vi gå till dig. Herre, hjälp oss att inte spela ett spel, utan hjälp oss att vara äkta, både för oss själva och gentemot dig. Tackar dig, Herre, för att du vill komma till var en av oss just nu. Bara påminna oss om vilka vi är i dig och vem du är i oss. Jag tackar dig för att du är den fasta klippan. Jag tackar dig att du svajar aldrig. Du är aldrig osäker på det sättet, utan du står fast. Och jag ber om nåden, Herre, att våra liv också ska vara så grundade i dig, så att när det blåser, när det stormar på olika sätt, att vi bara påminns om och kan leva i den tryggheten och den förvissningen att du är Gud. Du är allsmäktig Gud. Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss. Och så vill jag be, Herre, att du hjälper oss att kunna peka på om vi har de här guldkalvarna i våra liv. Där vi tror att vi är så unika. Och tror att vi har så rätt. Hjälp oss att kunna minst se det. Och om möjligt också kanske lägga det åt sidan. Hjälp oss som enskilda individer, Herre. Men jag ber också att du hjälper oss som församling, Herre. Att kunna vara relevanta. Att vara äkta. Att vara på riktigt, Herre. Herre, jag ber att du skalar av allt det utanpå verket i mitt liv. Jag ber att du hjälper mig, Herre, att våga vara den jag är i dig och ingen annan. Jag tackar dig, Herre, för att det är du som förvandlar oss. Det är inte vi själva. Det är du som omformar. Det är inte vi själva. Vi får ge det till dig, Herre. prisar och lovar dig för det, Herre. Tackar dig, Jesus. Och så tackar jag dig, Herre, för att du gav din son Jesus Kristus till den här världen för att världen ska bli räddad genom honom. Jag tackar dig, Herre, för att denna sanningen, Herre, den har burit din församling fram till idag, Herre. Och jag ber, Herre, att vi som sitter i det här rummet ska kunna möta vår omvärld med dina ögon. Inte med fördömelse, inte med massa anklagelser, utan med din kärlek och din nåd. Jag tackar dig, Herre, att vi ska kunna se också de människor som vi tycker är totalt galet. Att vi ska kunna se dem med ditt hjärta. Jag tackar dig för alla människor vi har fått se och få se som vi har kontakt med på olika sätt. Men jag ber att i ändå högre grad att vi ska kunna se vår omvärld med dina ögon. Hjälp oss, Herre. Förbarma dig över oss. Hjälp oss. Hjälp mig, Herre. Tackar dig, Herre, för det. Och vi bekänner bara tillsammans att ditt är riket, Herre. Din är makten och äran i evighet. Kan vi be det tillsammans? Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.